Att vi får vända oss till dig idag. Vi får ge vårt hjärtas lovsång och kärlek till dig. Vi tackar dig för din närvaro på denna plats när vi samlas i ditt namn. Vi ber, Herre, att du ska gå runt bland bänkarna, Herre. Att du ska fylla oss, Herre, med det just vi personligen behöver, Herre. Se vad vi tänker på, vad vi funderar på, vad vi bär med oss, Herre. Nu vill vi lägga det fram inför dig, Herre. Kom och tala till oss genom din helige ande. Gör ditt ord levande för oss. Så att vi känner att du lever, du verkar, du finns här hos oss. Amen. Innan jag börjar predika så kan jag också nämna en samling som vi kommer ha lördagen den 14 mars. Det är en relationsdag med Micke Gunnardo från Västerås. Det kommer affischer, men vi samarbetar med Bilda så det tar lite längre tid allting. Men boka in lördagen den 14 mars som en relationsdag. Det handlar både om parrelationen men också hur man ska klara av de här individerna som man har hemma som man försöker leva tillsammans med. Oavsett om de är små eller större. 14 mars. Temat i Lundagskyrkan under våren är att ära Gud och föra människor till Kristus. Och ett sätt att ära Gud det är att dela med sig av de goda nyheterna till andra. Så de här båda delarna hänger ihop. Men kan vi verkligen dela tron med andra om vi själva känner oss lite osäkra på vår tro? Ja, om vi tvivlar. Det är en viktig fråga. Och därför så kommer temat några gånger här i början på terminen vara tro och tvivel. Det är i alla fall ämnet för dagens predikan. Och tro och tvivel, det är ju ingenting som man bara kan ta upp i monologform så här. Utan det är någonting som det är jättebra att sitta och prata om. Så att det kommer vi göra på nästa lärjungaskola som är första torsdagen i februari. Allt detta ser ni i vårt programblad. Jag vet inte om ni läste om det, men det stod i alla fall i Dagen. Det var en känd lovsångsledare som heter Marty Sampson som gick ut och berättade att han höll på att förlora sin tro. Förmodligen så chockade det många eftersom han hade en långvarig tjänst i Guds rike bakom sig. Och han skrev så här på Twitter. Nej, på Instagram. Samma sak för mig, men i alla fall. Han skrev så här. Hur många pastorer faller? Många. Ingen pratar om det. Hur många mirakler sker? Inte många. Ingen pratar om det. Varför är Bibeln full av motsägelser? Ingen pratar om det. Hur kan Gud vara kärlek och samtidigt skicka 4 miljarder människor till en plats enbart för att de inte tror? Ingen pratar om det. Ungefär så skrev han. Och det mest beklämmande i den här texten tycker jag egentligen är ingen pratar om det. Om det stämmer, då är det illa. Ett kristet sammanhang som inte ger utrymme för frågor och funderingar skapar ingen hållbar tro. I en sån miljö tar syret snabbt slut. Men i Bibelns texter så finns det gott om människor som kämpar med sin tro. Mikael Tellberg talar om att brottas med Gud när han var här. Det finns gott om sådana människor. Inte minst i Saltaren som jag tänkte vi skulle läsa lite ur idag. Det sägs att de flesta salmerna i Saltaren kan kategoriseras som klagosalmer. Jag har inte räknat men det var någon som sa det någon gång. Men det betyder inte att salmisten tar avstånd från sin tro. Och från allt vad Gud heter. Nej, istället så kastar han sin förtvivlan på Gud. Det där som Marty Sampson inte trodde att han fick göra. Tro och tvivel behöver inte vara motsatser. Så låt oss läsa ur den 22 salmen. Och vi känner igen den som en salm som Jesus citerade delar av på korset. Vi kan börja med de 6 första verserna. För körledaren, en psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig, och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig och du svek dem aldrig. Och som ni ser här så finns det både tro och tvivel. Den som skriver känner sig övergiven av Gud. Det spelar ingen roll om jag ropar om dagen eller natten. Du svarar ändå inte. En inte helt obekant känsla, eller hur? Varför blir de inte friska, de som vi ber för? Och så vidare. Men mitt i alla dessa frågor, mitt i detta rop, så finns det ett dock. Dock är du den helige. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig och du svek dem aldrig. I sin ensamhet känner han sig helt övergiven. Men när han tänker på att han är en del av ett sammanhang, då finns det ett dock. Det är ganska typiskt för resonemangen i Gamla testamentet att hänvisa till Israels historia, där Gud gripit in. Gud kan ju inte vara alldeles död eftersom han hjälpte fäderna. Och här tänker jag att vi moderna individualister har en hel del att lära. Vi är också en del av ett större sammanhang. Det finns människor som har gått före oss. Och trots mycket besvärliga omständigheter ibland så höll de ut i sin tro. Så höll de fast vid sin bekännelse. Som fick se Guds hjälp och Guds ledning. Läs Hebreerbrevet 11. Eller tänk på fäder och mödrar i tron som ni känner till på närmare håll. De kanske sitter här inne till och med. Men sen återkommer de mörka tankarna igen i vers 7-9. Men jag är en mask, inte en människa. Hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Bönen upphör inte i en förtvivlad situation. Snarare tvärtom. Och det finns också en fortsättning. Vi läser vers 10 och 11 här. 10-12 ska vi läsa. Du hjälpte mig ut ur min moders liv. Du lät mig vila trygg vid min moders bröst. Från min födelsestund är mitt liv i din hand. Allt sedan jag blev till har du varit min Gud. Och det är som att den här gången så finner han sin förtröstan i vad Gud har gjort i hans eget liv. I det personliga. Han påminner sig själv om att Gud alltid har varit med hittills. Då borde han vara det nu också. Mitt liv är i din hand. Det lär ordagrant betyda: på dig är jag kastad. På dig är jag kastad. Det vill säga, jag är helt beroende av dig. Herre, till vem skulle vi gå? Som Petrus sa. Dröj inte, sista versen vi har framme nu. Dröj inte långt borta. Jag är i nöd och ingen finns som hjälper mig. Och sen räknar han upp en massa detaljer om hur han känner sig kringränd, omringad. Och det verkar gälla både till det yttre och det inre. Vi läser några verser, vers 15-19. Jag rinner bort likt vatten som slås ut. Benen lossnar i min kropp. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt bröst. Hundar omger mig. Hundar samlas runt mig. Jag omringas av en hord av våldsmän. Händer och fötter är skrumpnade. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig. De delar mina plagg emellan sig. De kastar lott om mina kläder. Men återigen, det här betyder inte att han slutar att be. Vers 20 och 21. Men du, Herre, dröj inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda mig undan svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Rädda mig ur lejonets gap, mitt arma liv undan vildoxens horn. Och som i många klagosalmer så avslutas den här snarast med lovsång. Jag läste en kommentar till den här salmen och hade författaren satt rubriken Från övergivenhet till tacksamhet. Och den här vändningen kommer ganska plötsligt. Från vers 23 till 27 läser vi. Då ska jag sjunga ditt lov för mina bröder. I tempelskaran ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, prisa honom, ära honom Jakobs ett, bäva för honom Israels ett. Ty han föraktade inte den svage och vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte utan hörde hans rop om hjälp. Du är källan till min lovsång. I den stora tempelskaran, inför de som fruktar Herren får jag frambära de offer jag lovat. De betryckta får äta och bli mätta. De som sökt sig till Herren får prisa honom. Må ni alltid vara fyllda av livsmod. Vi vet inte riktigt vad den här vändningen kommer av. Alltså vad den beror på. Har situationen förändrats drastiskt eller inte? Det framgår inte riktigt. Det skulle också kunna vara så att det räckte för psalmisten att ösa ur sig sin förtvivlan, sin oro, sin klagan, för att det skulle lätta. I alla fall så har det hänt någonting med hans inre. Långt innan Freud, långt innan den moderna psykologin, så får vi en påminnelse om vikten av att vara uppriktig. Och att Gud tål det. Just det där som verkar ha saknats i den miljö som lovsångsledaren jag citerade levde i. Det som inte heller fick plats i församlingen i Knutby. Thomas Tranströmer heter ju en av vår tids mest kända poeter. Han har beskrivit sektens tillkämpade glädje på ett väldigt träffsäkert sätt. Han beskriver den i form av en välskräddad ung man med ett leende stramande som en munkavle. Ett leende som kvävde ett skri. Jag läser det igen, tror jag. En välskräddad ung man med ett leende stramande som en munkavle. Ett leende som kvävde ett skri. Saltarens texter lär oss att vi behöver aldrig hamna där. På korset stämmer till och med Gud själv in i mänsklighetens skri. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Inte ens där är vi ensamma. Och vi ska ta ett exempel till ur Psaltaren, den 44:e psalmen, där vi läser avslutningen av den. De sista fyra verserna, där psalmisten den här gången är inte David, utan det står att det är av Korachs ättlingar. Vakna! Varför sover du, Herre? Res dig! Stöt inte bort oss för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och plåga? Vi har sjunkit ner i gruset. Vi ligger tryckta mot marken. Grip in. Kom till vår hjälp. Befria oss, du som är god. Det finns oerhört många sådana här psalmer som åtminstone jag brukar ta till i tillfällen när man inte känner sig så uppåt, när det händer saker och ting. Det är fantastiskt att få be också med saltarens ord, så använd dem. Ibland tvingas vi leva med obesvarade frågor, där vi får vänta på den dag då alla varför besvaras. Och samtidigt får vi hålla fast vid vår tro. Även om det inte finns samma vändning i den här salmen som i den 22, så slutar det inte helt i moll. Det finns en glipa mellan molnen. Först så sover Gud, och ändå ropar psalmisten till honom. Det är lite intressant. Det är ungefär som att det är fler människor i Sverige som ber än som tror på Gud. Det är också intressant. Grip in, kom till vår hjälp. Och allra sist så bekänner han: du som är god. Du som är god. I alla omständigheter håller han fast vid tron på Guds godhet. Att Gud vill oss väl. Och det är ju grunden i den kristna gudsbilden. Gud är först och främst god, och det var därför som han sände Jesus. Mikael Hallenius har ju skrivit en trilogi böcker. Den senaste eller sista i den trilogin heter Ett dubbelt svek, om trons prövning. Det är också hans mest personliga bok. Jag rekommenderar dem här att läsa sakta, och kanske flera gånger till och med. Han skriver så här: det är möjligt att tro att Gud är god också när vägen är skymd eller livsdrömmar slås i spillror. Den som bevarar tron genom prövningar och besvikelser får upptäcka att den förnyas och fördjupas, vidgas och öppnas. Så långt Mikael Hallenius. Prövningar är ju aldrig roliga att möta. Eller hur? Vi tänker ju inte så här: vad kul att bli prövad. Det är bra för mig. Det kanske det är, men det är inte så roligt. Men vi vet ändå att prövningar är en del av livet. Och på sätt och vis kan de också vara nödvändiga. Jag tänkte på det när jag var i veckan här och besiktade min gamla bil. Det är en prövning, verkligen. Både för bilen och för ägaren. Och när de liksom har hissat upp bilen, ni har ju varit med. Jag brukar i alla fall kolla vad de håller på med. Då går de ju igenom hela underredet. Och det är ju sannoliken en prövning för en gammal rostig bil. Och liksom, det var som ett rykte till för varje slag som besiktningsmannen slog där under bilen. Men den höll. Det höll. Bilen gick igenom. Och det kanske är lite långsökt. Men även för tron så kan en sån här prövning vara nödvändig. För det som inte håller, det måste åtgärdas. Så att inte det plötsligt, som en överraskning, bara blir så att bilen säckar ihop. Jag läste en annan bok också för väldigt länge sedan som handlar om tro och tvivel. Den heter Tvivel, trons andra dimension, skriven av Os Guinness. Jag hittade den till slut i min inte alltför välsorterade bokhylla. Han tar upp några olika orsaker till tvivel. Jag ska inte gå igenom alla dem, jag skriver upp några där. En orsak kallar han för tvivel på grund av felaktig gudsbild. Alltså att vi har förväxlat vår bild av Gud med Gud själv. Vi kan ha fått våra föreställningar om Gud genom en felaktig undervisning eller genom besvärliga erfarenheter. Vi kanske tror att vi hämtar vår gudsbild så här direkt från Bibeln eller så, va? Men det är väldigt mycket annat som kan påverka oss. Vi läser Bibeln, vi läser våra liv, det som händer oss genom erfarenheternas glasögon. Det vi har varit med om präglar oss. Om jag har litat på kristna människor och sen blivit sviken, då påverkar det säkert min gudsbild, för att ta ett exempel. Jag hörde för ett antal år sedan en liten dråplig historia om en präst på ett tåg. Han kom in i kupén, satte sig med sin rundkrage väl synlig, och mitt emot honom så satt en man som verkade reagera på att det kom in en präst. Han började stirra på den här prästskjortan och blev rödare och rödare i ansiktet, och till slut så sa han: jag tror inte på Gud, ja. Och till sin egen överraskning så hörde prästen sig själv svara: inte jag heller. Rent instinktivt så kände han att det den här mannen menade med Gud, det var inte samma sak som Jesu Kristi Gud och Fader. Han som älskade oss så mycket att han utgav sin enda son. En annan orsak till tvivel som Oskines nämner, det är tro som vilar på svag grund. Och det kan ju vara lite olika saker. En del av oss kan ju ha vuxit upp i kyrkan och så har tron mest blivit något socialt. Vi följer med mest, men vi kanske inte riktigt själva har bestämt oss ordentligt. Det är ju en ganska svag grund. Andra exempel som man tar är genom den här berättelsen. Jag citerar. Jag kommer ihåg en student som tittade in hos oss för 2 år sedan på resa genom Europa. Han började så gott som omedelbart och med stor entusiasm att dela med sig av sin intensiva kristna tro. Efter att ha lyssnat en stund började jag få en obehaglig känsla. Och misstänksamheten ökade. Av att hans tro, även om den var entusiastisk, var nästan helt och hållet utan grund. Till sist frågade jag honom hur han blivit en kristen och varför han trodde. Varefter jag frågade honom hur han skulle besvara de frågor som hans besök vid ett franskt universitet måste föra med sig. Slutligen och med stor tvekan antydde jag att hans tro föreföll att vila på en mycket svag grund. Och att han, om han inte fick mera kunskap som stöd för sin entusiasm, stod i fara att bli överlistad av livsfrågorna för att inte tala om de frågor som hans studentkamrater skulle ställa. Han lyssnade artigt och fastän han inte visade något intresse för vad jag sa tog han ändå inte anstöt. Och vi skildes åt som goda vänner. Något mer än en vecka senare fick jag ett brev som var kort och rakt på sak. Jag skriver för att tala om för er att jag inte längre tror på Gud eller betraktar mig som en kristen, skrev han. Och så kom det efter en kort förklaring. Jag skriver till er bara av den anledningen att ni varnade mig för att detta skulle hända. Det är spännande att öppna den här boken för att sidorna åker ur hela tiden. Den är tryckt 82, så det är väl därför kanske. Men nu höll det också. Det finns givetvis mycket som vi inte förstår. Mycket som vi inte kan förklara. Men vi behöver tänka igenom vad vi tror på och varför. Att ge skäl för vårt hopp, som det står skrivet. Annars blir tron väldigt känslig för angrepp i vår mycket skeptiska tid. Där det betraktas som rätt så underligt att tro på Gud. Tron kan inte bara vila på upplevelser av olika slag. Sen tror jag också att olika människor behöver lite olika typer av svar. Och det kan också gälla oss vid olika skeden i livet. Den som tvivlar på att Jesus verkligen uppstod ur graven, alltså att det helt enkelt inte stämmer, den tröstas ju inte av löftet att Jesus alltid är med. Jesus kan ju inte vara med om han inte uppstått. I det fallet så behövs det goda argument för att uppståndelsen faktiskt har skett. Men det är också sant att den som tvivlar på Jesu närvaro i sitt liv inte blir hjälpt av historiska resonemang, hur trovärdiga de än kan vara om olika saker. I det fallet så är det den helige andes förvissning och det inre vittnesbördet som behövs. Ibland så pratar man om att tron har 2 olika dimensioner. Dels handlar det om försanthållande, dels om tillit. Försanthållande, alltså trons innehåll, vad vi tror på, vem Gud är, vad som händer efter döden och så vidare. Medan tilliten, det handlar om relationen till Gud. Kanske kan man kalla det sista för lydnad, i bibliskt språkbruk i alla fall. Paulus talar ju om trons lydnad. När människor slutar tro så kan det också bero på att de slutat att använda den tro de har. Det är ett annat skäl som Oskines nämner. Tvivel på grund av bristande engagemang. Han skriver att de flesta som lämnar sin tro, skriver han, de gör inte det för att de har blivit överbevisade med verkliga argument, utan för att de fallit för frestelser. Pengarna, festerna, kvinnorna, männen eller vad det nu kan vara, har blivit viktigare. Och de är inte beredda att betala priset. Jag kommer ihåg själv en ganska tuff period under mina egna tonår. Jag var ungefär lika entusiastisk som den här unge mannen som han berättade om. Jag hade lite mer att falla tillbaka på. Men det var ändå jobbigt. När väckelsen inte kom. När nästan ingen kom till tro. Fast jag dagligen berättade för mina klasskompisar om vad jag trodde på. När undren uteblev. Det väckte frågor. Det var kärnan i min kamp då. Och det är det nog fortfarande. Men det jag upptäckte under den här tiden, det var att oförmärkt hade jag börjat tro mer på min tro än på Gud. Det jag trodde Gud skulle göra hade blivit viktigare än den han är. När Mikael Tellberg var här så talade han ju om brottningen. Brottningen med Gud. Och så kom han in på den här texten med Paulus törntagg. Han säger att han har fått en törntagg. Vad nu det är för någonting. Mikael lutade åt att det handlar om besvärliga motståndare. Men oavsett vad det var så står det skrivet i andra Korinthierbrevet 12 och 9 så här. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Eller som det stod tidigare, min nåd är dig nog. Alltså lärdomen som Paulus delar med sig av här, det är ju att det viktigaste i livet inte är att allting går så lätt som möjligt, även om vi gärna tror det kanske. Utan det är att få leva i Guds nåd. Det största undret överhuvudtaget, det är Guds nåd. Och nåd och förtröstan på Gud, det är ett sånt här tema som återkommer i sånger skrivna av människor som fick kämpa med olika saker, som inte hade det så lätt. Vi kan ju tro att det bara är klagan, men det är väldigt mycket nåd, väldigt mycket förtröstan. Och jag tänker till exempel på Sören Jansson. Jag tror han var förlamad från födseln. Han skrev sången Glad att få leva. Glad varje morgon som solen mig väcker. Guds kärlek var morgonen ny. Glad att Guds nåd skall mig följa och bära tills evighetsdagen ska gry. Jag har talat om tro och tvivel utifrån Saltarens salmer, så tycker jag mig ha kunnat konstatera att tro och tvivel inte behöver vara motsatser. Att tron på Gud håller för en uppriktig prövning. Men det finns också tvivel som kan leda till att tron går förlorad. Till exempel en felaktig gudsbild, en svag grund. Och med hjälp av de här orden från Paulus så landade jag i nåden. Och det, kära församling, Guds nåd, det är den allra bästa landningsbanan. Så därför tänker jag avrunda med Hebreerbrevstexten från kapitel 4, vers 14-16. Där författaren talar om nådens tron. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast i vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Amen. Vi ber.